Du lyssnar på Mademoiselle Coco och kärlekens doft av Michelle Marley i översättning av Anna Plefka. Uppläst av mig, Gunilla Leining. Skriven till minne av min vackra mamma som öppnade mina ögon för modets värld. En kvinna som inte bär någon parfym har ingen framtid. Coco Chanel. Prolog, 1897. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inte ett ljud kom över hennes läppar. Det var bara munnen som rörde sig. Tonlöst räknade hon mosaikstenarna vid sina fötter. Ojämna flodstenar som för 1000 år sedan fogat samman till geometriska former och hemlighetsfulla bilder i det nu mer nedslitna golvet. Här var det 5 stjärnor, där 5 blommor, någonstans en femhörning. Denna anordning var ingen tillfällighet. Hon visste att 5 var ett symboliskt tal för medlemmarna av Cistercienorden. Det ansågs förkroppsliga, det rena och fullkomliga i tingen. Rosor till exempel hade 5 kronblad. Äpplen och päron, 5-rummiga kärnhus. Människan ägde 5 sinnen och Kristi 5 sår tematiserades i varje andakt. Nunnorna hade emellertid inte lärt henne att 5 även var kärlekens och Venus tal. Den odelbara summan av det manliga talet 3 och det kvinnliga talet 2. Denna för en 14-åring ytterst intressanta upplysning hade hon hittat i en bok som hon läste på vinden i smyg. Klosterbiblioteket rymde de mest förbluffande skatter. Mindre skandalösa, men ändå olämpliga för en ung flickas ögon, var Bernard av Clairvaux predikningar från medeltiden, där han påminde sina munkar om betydelsen av olika doftämnen vid bön och rituell tvagning. Cisterciensordens grundare uppmanade till och med sina trosfränder att föreställa sig Jungfru Marias parfymerade bröst, som lovsjöngs i Höga visan, när de strävade efter att försjunka i spirituell inåtriktad bön. Rökelse och jasmin, lavendel och rosor på altaret bidrog till att fördjupa kontemplationen med hjälp av luktsinnet. För en föräldralös ung flicka som hon själv förblev aromen från växterna i klosterträdgården emellertid en avlägsen dröm, precis som föreställningen att luta sig mot en kärleksfull moders mjuka barm. Barnen skrubbades regelbundet i ett tvättkar med billig kärntvål, så att de inte skulle vara så lortiga efter arbetet på fälten eller i köket och lukta rent istället för ångest, svett och utmattning. Att dofta gott var det förstås inte tal om. De grova vita lakanen som de tvättade, ibland lagade och därefter staplade prydligt hopvikta i linneförrådet behandlades med större varsamhet än de föräldralösa barnens hud. 1, 2, 3, 4, 5. Hon fördrev tiden med att räkna medan hon stod på led tillsammans med de andra flickorna och väntade på att få bikta sig för prästen. När de hade stått uppställda likt soldater på ett övningsfält i något som kändes som en evighet fick en efter en gå in i biktstolen. Hon antog att nunnorna krävde den här stilla, raka hållningen som inget barn kunde uthärda särskilt länge, så att de små skulle ha något att bekänna efteråt. Oftast hade ingen av dem syndat sen förra lördagen, då de biktat sig senast. Här uppe på den vindpinade klippan, där Aubazins kloster legat sedan 1100-talet, fanns just inget utrymme för synd. I cirka 2 år hade hon nu levt på denna avlägsna plats, mitt i Frankrike, som låg tillräckligt långt bort från landsvägen mot Paris för att man inte skulle komma på idén att rymma. Över 700 dagar hade gått sedan hennes mor hade dött och hennes far hade satt henne på en hästkärra och lämpat av henne hos Cistercien-nunnorna. Utan vidare. Som om hon hade varit en kapp.